I didn't. No, this is fine. This is fine. Good afternoon, everyone. So good to be with you here in Sweden.
Så härligt att vara tillsammans med er i Sverige.
It is an honor to be here.
En ära att vara här.
And so we send you greetings from New York.
Hälsningar från New York.
From the Brooklyn Tabernacle.
From Brooklyn Tabernacle.
So as I was coming into Sweden,
jag flög in till Sverige.
I was expecting a bit warmer weather.
Så förväntade jag mig att det skulle vara varmare.
When I left New York, it was about 70 degrees Fahrenheit.
Yes, i New York var det 70 Fahrenheit. Melissa, det är okay. Det är varmare än här. Okay.
And so
20 plus 20.
When I arrived and I noticed the weather, I said, "Oh, okay, got to wear a jacket for a few more days. It's okay."
Så jag kom på att jag behöver jackan på mig några dagar till här.
But we're having this conference and the theme is spring.
Vi har den här konferensen och den heter vår konferens.
And in America, New York especially, because we have multiple seasons.
För i Amerika och New York i synnerhet, vi har flera säsonger.
Spring is a time for maybe you Swedes also of where you look forward to life again.
Våren är en tid när man ser framåt mot livet igen.
Pastor John was telling me earlier that when the weather starts to get warmer, many of the Swedes are in their gardens or doing things outside.
Pastor John berättar att när våren kommer så är det många svenskar som går ut i trädgården och fixar och
Same thing for us in New York. It's a time of vibrancy, a time to get back out again.
Det är samma för oss i New York, en tid för att gå ut igen.
And it's a time for to rethink new life is what it symbolizes
en
for us.
En tid för att tänka om är vad det symboliserar för oss.
So this likewise, as all of us are here in this room, we have new life because of Christ.
För alla som är i det här rummet så har vi nytt liv i Kristus.
The Bible says that you were once dead in your trespasses.
Bibeln säger att vi var en gång döda i våra synder.
You were once, now you are now made alive in Christ Jesus.
Och nu har ni blivit levande gjorda i Kristus.
So this is a time we get to look and examine as Christians again during spring, what does new life look like?
Så för oss som kristna är våren också en tid att fundera på vad betyder nytt liv i Kristus.
So I'll give you a little bit of history of our church because it started from what very much was a dead church.
En liten historia om våran kyrka, för den startade mycket med det som var en död kyrka.
And so our pastor, he's not our founding pastor. The Brooklyn Tabernacle has been around for quite some time in name.
Så våran pastor, han är inte den som grundade församlingen, för kyrkan har funnits länge.
But his name is Jim Cimbala.
Han heter Jim Cimbala.
And he, by the grace of God, has been used with him and his wife to bring life into the church that I come from today.
Och Gud har genom sin nåd använt dem till att ge liv till den kyrka som jag kommer ifrån.
And that started in about 1971.
Det startade 1971.
Where he was pastoring a church outside of the New York City area.
Han var pastor i en kyrka utanför New York.
And his father-in-law,
hans svärfar,
who had been pastoring or had been overseeing the Brooklyn Tabernacle,
och hade varit en inte pastor men en overseer, han hade
bishop something
kyrkoherde där Brooklyn fanns.
And so they needed new leadership for the Brooklyn Tabernacle. The pastor who was over the church was now leaving.
Så de behövde ett nytt ledarskap för Brooklyn Tabernacle, för den existerande pastorn var på väg att lämna.
So they asked Pastor Cimbala and his wife, would they be willing to take over this church?
Så de bad Pastor Jim och hans fru att ta över den församlingen.
And so when they arrived, there was about 30 people in the congregation.
När de kom dit så var det ungefär 30 människor i gemenskapen.
It was a very run-down building.
Och byggnaden var väldigt sliten.
And so as they entered, they were very new to ministry also.
De var ganska nya i tjänst.
And as they entered into the church, there was a bit of discouragement.
Och när de kom in i byggnaden så blev de oerhört missmodiga.
God, what can we do here?
Gud, vad kan du göra här?
And so he struggled in his very early years. He will always joke.
I sin tidiga tjänst så brukade han skämta mycket.
That his sermons were so bad that he would have people converting to other religions because of it.
Att hans predikningar var så dåliga så folk bytte religion för att han predikade så dåligt.
But one day during this time of leading the church,
men en gång under den här tiden när han ledde kyrkan där,
the Lord started to stir his heart,
så började Gud röra vid hans hjärta,
to pray,
att be.
And so then he established what would be our foundation and the engine of our church.
Och han startade det som har blivit motorn, grunden i vår församling.
Which would be a Tuesday night prayer meeting.
Som är tisdagskvällens bönemöte.
And with our Tuesday night prayer meeting, he went from 30 people on a Sunday.
Och på, han gick från 30 personer på söndagens gudstjänst.
To about 3 or 4 people in a prayer meeting on a Tuesday night.
Till 3 till 4 människor på bönemötet på tisdagen.
Not much different than a lot of churches in the world today.
Ingen stor skillnad mot många kyrkor i vår tid idag.
But he prayed.
Men han bad.
And they prayed.
Och de bad.
And as they prayed,
och när de bad,
people showed up.
Människor kom.
And then they showed up on Sunday.
Och de kom på söndagar.
And it stirred something inside of the people who were attending to go and share the gospel.
Och det gjorde någonting i människors hjärtan som kom att gå och dela evangeliet.
And so because of that, the church started to grow.
Tack vare det började församlingen växa.
And over the course of a few years,
och över ett lopp av några år,
it went from 30 to about 100.
Gick det från 30 till 100.
And then they started to outgrow that space.
Och sen så blev det för trångt i lokalen.
And even in times in that small space, they've battled many things.
Och även i den här lilla lokalen så fick de kämpa mot många saker.
There was one time where he was preaching.
En gång när han predikade.
And because the building was so old,
och för att byggnaden var så gammal,
the ceiling in the back of the church,
taket längst bak i kyrkan,
started to fall down.
Började falla in.
And so he had to run. They had to run and grab everybody.
Så de behövde samla ihop alla och springa därifrån.
To get out of the church because you didn't know if it was going to completely
come down. För de visste inte
om
hela byggnaden skulle kollapsa.
So God always starts with a humble beginning.
Gud börjar alltid i den enkla, ödmjuka början.
So as they started to grow,
så de började växa.
They eventually outgrew that space.
Och de blev för många för att få plats.
And began renting a space in the YWCA.
Och de började hyra en annan lokal, ett center.
So every Sunday they would gather.
Varje söndag samlades de.
And they would set up church in the YWCA.
Och de riggade för gudstjänst.
And then they break it down and then redo it again the next Sunday.
Och så fick de ta ner allting och så gör om samma sak nästa söndag.
And so this continued for a short period of time.
Det fortsatte en period.
Until the church kept growing.
Och kyrkan fortsatte att växa.
Because they kept praying.
Och de fortsatte att be.
And so they had the opportunity.
Så hade de möjlighet.
To then find another building.
Att få tag på en annan byggnad.
That would meet their need for the church size.
Som skulle tillfredsställa behovet för deras storlek som kyrka.
So they purchased a small theater.
Så de köpte en liten teater.
That was run down.
Som var väldigt sliten.
And they went in and were able to, by God's grace, purchase this building.
Och genom Guds nåd så fick de möjlighet att köpa byggnaden.
And so in this building is where the Brooklyn Tabernacle. Sorry.
Och i den här byggnaden så är det som Brooklyn Tabernacle
has reached almost its height of its ministry in that regard.
I den byggnaden, på den platsen där de har nått sin topp, där de är idag i sin tjänst.
They would went from having the one service on a Sunday when they first started.
När de började hade de en gudstjänst på söndagen.
To now having 4 services every Sunday.
Idag har de 4 gudstjänster varje söndag.
And because of the amount of services we would have.
Och för att vi har så många gudstjänster.
In between, people wanted to ensure they would arrive on time.
Och mellan, så folk ville försäkra sig om att de skulle få plats.
There would be lines many times around the entire block waiting to get into the church.
Så mellan gudstjänsterna så var det kö runt hela kvarteret för att folk ville få plats i nästa gudstjänst.
People were hungry for God.
Människor var hungriga efter Gud.
And so this was not in an easy time.
Det här var inte i en enkel tid.
When the church was coming up, it was in the 70s and early 80s of America and New York.
Det här var 70-talets USA, New York, tidigt 80-tal.
And during that time is very much similar in some regards to what we are experiencing in New York and maybe in other cities today.
Och liknar mycket det vi ser i New York idag och i andra städer.
high crime, high drug use.
Mycket brottslighet, mycket droger.
So it was a great challenge to the church as a whole.
Så det var en stor utmaning för kyrkan som helhet.
But because people were hungry.
Men människor var hungriga efter Gud.
And wanted freedom from the world around them.
Och sökte frihet från världen omkring dem.
The church became attractive to them.
Kyrkan blev attraktiv för dem.
So they continued to grow with these four services.
Så de fortsatte växa med de här fyra gudstjänsterna.
And Pastor Simbler started to feel it was necessary to look for another space.
Så Pastor Simbler kände att det var nödvändigt att hitta ytterligare en annan plats.
I was sharing actually with John the other day.
Jag delade med John här om dagen.
That is the first time and I've heard him share this in relating to his past.
Första gången jag hörde Jim dela det här om det förflutna.
That we had a visitor who he was attending the church when it was back then.
Att vi hade en besökare som brukade gå i kyrkan då.
And he was part of the security team.
Han var del i säkerhetsteamet i kyrkan.
And he was in charge of getting Pastor Simbler between the services to bring him to the next service.
Så han var ansvarig för att Pastor Jim skulle liksom vara tryggad mellan de här olika gudstjänsterna.
And when Pastor had him, he brought him before the entire congregation.
Och när he brought the security guy before
the security guy.
Så han tog den här säkerhetskillen och ställde honom framför församlingen.
He thanked him because he remembered the times that he would knock on the door in the small apartment they had while he was waiting.
För att han kom ihåg när han hade kommit till dem och knackat på dörren till deras lilla lägenhet.
And he would be behind those doors, he would actually be crying.
Och bakom den dörren så stod han gråtandes.
Because he was so worn out from the day and the week and week of preaching.
För att han var så trött efter att liksom under veckan ha predikat och predikat.
He was giving so much of himself that he was being it was beating him down.
Han gav så mycket liksom, det tog så mycket kraft ur honom.
And this security guy would come and knock.
Och den här säkerhetskillen kom och knackade på dörren.
And encourage him and say, it's going to be a good service, pastor.
Och
keep going.
Uppmuntrade honom och sa, det kommer bli en bra gudstjänst. Kom igen, fortsätt.
And so because of the weight of such a heavy ministry and burden,
tyngden av den här tjänsten som Simbala såg i,
God then opened up the door.
Så öppnade Gud dörren.
In 2002.
Under 2002.
To the building that we're in now.
Till den byggnad som vi är i idag.
So we went from one theater to another theater.
Vi gick från en teater till en annan.
And this building was completely run down.
Och den här byggnaden var helt nedsliten.
Parts of the ceiling, it had been turned into a movie theater.
Det hade varit en biograf.
So it was chopped up into four different theaters inside one theater.
Så det var fyra olika salonger i den här enda teatern.
So they had to go in and renovate the entire space.
Som behövde göra om hela lokalen.
And try to restore it back to its
original beauty. Och försöka återställa
den
till originalversionen.
And so in that time, as big as of a church we were,
och vid den tiden så stor som kyrkan var då,
our challenge is that much of our congregation,
och utmaningen för våran församling,
comes from a lower income community.
Är att våran större delen av vår församling kommer från låginkomstområden.
So as much as we may be considered a mega church in America,
även om vi anses som en stor församling i USA,
we are not financially booming like some other mega churches.
Så är vi inte ekonomiskt starka som andra mega kyrkor är.
So there were a time when Pastor Simbler was going in this project to rebuild.
Så att det var under tiden när Pastor Simbler var i det här projektet att renovera.
They would meet these financial challenges.
Så mötte de olika ekonomiska utmaningar.
And he couldn't go to the congregation to ask for more money.
Och han kunde inte stå framför sin församling och fråga om mera pengar.
So they prayed.
Så de bad.
And there was one time he was praying.
Och en gång när han bad.
He was burdened with there was work that would needed to be completed.
Så fanns det ett arbete som behövde färdigställas.
And it couldn't continue unless they came up with $6 million.
Och det kunde inte fortsätta innan de kom upp eller fick fram $6 million.
So he went before the Lord and said, God, where am I going to find $6 million?
Så han vände sig till Herren och frågade, vart ska jag hitta 6 miljoner dollar, ungefär 70 miljoner svenska kronor.
So what you can imagine, you have this weight of the ministry.
Så föreställ dig tyngden av tjänsten han stod i.
And now the weight of this new building where everybody is hopeful to get into.
Och sen så den här nya byggnaden som alla förväntar sig, hoppas på att komma in i.
And now you are now stopped and not unable to get into this building.
Och nu har arbetet stannat av och du kommer inte in i byggnaden.
So there's one day he was going into the office.
En dag gick han in på kontoret.
And he felt the Holy Spirit say stop.
Så kände han att den helige ande sa stanna.
You need to stay home.
Stanna hemma.
Be in my presence.
Var i min närhet.
So he sat down in his chair in his study.
Så han satte sig i sin på sin kammare.
And he just began to read the word of God.
Och han började läsa sin bibel.
And in reading that he started to begin to praise the Lord.
Och när han började läsa så började han också prisa Herren.
And he began to pray.
Och han började be.
And he began to say, God, you gave us this building.
Och han sa, Herre, du gav oss den här byggnaden.
And in giving us this building we need you to provide.
Och när du har gett oss den här byggnaden så behöver vi att du förser.
And he stayed there the whole day like
this. Han stannade där i på sitt rum hela dagen.
And later on that day, I believe it was that day or the following day.
Senare den dagen eller om det var nästa dag.
He goes into the building.
Så går han in i byggnaden.
And he opens up an envelope.
Öppnar han ett kuvert.
And he finds a check for $5 million.
Så hittar han en check på 5 miljoner dollar.
And another check for $1 million.
Och en annan check på 1 miljon dollar.
Only the Lord could know that number.
Bara Herren visste den siffran.
Exactly the amount needed.
Precis summan som behövdes.
So the church's work was completed.
Så kyrkbyggnaden färdigställdes.
And we moved into the building in 2002.
Och vi flyttade in i byggnaden 2002.
And from this new location.
Och från den här nya platsen.
It made it more central for people to come from all over the city.
Så låg det mer centralt för människor att komma från hela staden.
So we now have, by God's grace.
Så nu har vi genom Guds nåd.
One of the most diverse populations of worshipers.
En av de mest mångfaldsrika gudstjänstfirande församling.
We have people who travel from all over New York City.
Vi har människor som reser från hela New York City.
Along with outside of New York who come and worship with us every Sunday.
Och även i kringområdena som kommer in och tillber varje söndag.
And we have a unique opportunity in our church.
Och vi har en unik möjlighet i våran kyrka.
Because of where we're located.
Bara tack vare där vi finns.
And because of the ministry God has blessed us with.
Och den tjänst som Gud har välsignat oss med.
That we have tourists who come every single Sunday to be in our presence.
Vi har också turister som kommer varje söndag för att vara i vår gemenskap.
So two challenges we have faced recently now.
Så två utmaningar som vi har mött nyligen.
With every blessing sometimes comes a challenge.
Med varje välsignelse kommer också en utmaning.
Is that we have hundreds of tourists who come to listen to the music.
Att vi har hundratals turister som kommer för att lyssna på musiken.
But we have hundreds of tourists who leave before the preaching starts.
Men vi har hundratals turister som lämnar innan predikan börjar.
And I think it is very unique to our church in that way.
Och jag tror att det är ganska unikt för våran kyrka på det sättet.
And so in the last 2 years we've been presented with this challenge.
Så de sista åren har vi stått inför den här utmaningen.
And so we've had to offer translation services.
Så vi har börjat erbjuda gudstjänster som översätts.
So that people would stay and hear.
Så att folk kan stanna och höra.
And so it gives us an opportunity now to be able to not just allow them to listen to the music.
Det ger oss en möjlighet att de inte bara lyssnar på musiken.
But it gives us an opportunity to present them the gospel.
Men det ger oss också en möjlighet att presentera evangeliet för dem.
Because for the vast majority of the people who are visiting our church.
För den stora majoriteten som kommer till vår kyrka.
Do not know the Lord.
Känner inte Herren.
And they're coming mostly from Europe.
Och de flesta kommer från Europa.
And mostly from France.
Och framförallt från Frankrike.
80% of our visitors for some reason come from France.
80% av våra besökare kommer från Frankrike.
They have an obsession I think with gospel music.
De är besatta av gospel.
But God will use any means to reach people.
Men Gud använder vad som helst för att nå människor.
So that is the history of our church.
Så det är lite en historien av våran kyrka.
In a shortened form.
I den korta versionen.
But we're not unique.
Men vi är inte unika.
We're unique in the sense that God has blessed us in the way he has.
Vi är unika i hur Gud har välsignat just oss.
But God's desire is to do, can he do this anywhere?
Men kan Gud göra det här var som helst?
And obviously the answer is yes.
Och självklart är svaret ja.
And so is it his desire?
Är det hans längtan?
To build another Brooklyn Tabernacle in Sweden?
Att bygga ett Brooklyn Tabernacle i Sverige?
No.
Nej.
He can build his church here.
Han bygger sin kyrka här.
And the one thing that God has desired to do in our church.
Och den sak som Gud har en längtan att göra i våran kyrka.
That how he has kept us.
Hur han har liksom hållit i oss.
Is the awareness of our need for him.
Är medvetenheten om vårt behov av honom.
Many churches.
Många kyrkor.
Have a very structured program.
Har ett väldigt strukturerat program.
The blessing of the way our church operates.
Välsignelsen som våran kyrka funkar i.
And this may sound odd in a way.
Och det här låter kanske konstigt.
We don't know what we're doing.
Vi vet inte vad vi gör.
And when you don't know what you're doing.
Och när du inte vet vad du gör.
You need to depend on the Lord.
Så behöver du förlita dig på Gud.
We may have sort of a structure to the way things go.
Vi har typ en struktur av hur grejer ska funka.
But we have always gone before God and say, what do you want?
Men vi har alltid liksom gått inför Herren och frågat, vad vill du att vi ska göra?
So if you were to ask me on a Sunday,
om du frågar mig en söndag,
what any of our pastors are preaching,
vad våran pastor ska predika över,
you will probably not know until Saturday evening.
Så vet han troligtvis inte för en lördag kväll.
We don't schedule much of our preaching.
Vi schemalägger inte så mycket av våra predikningar.
And the only things we may think about in advance.
Och de enda saker som vi kanske tänker på i förväg.
Are things that need planning, like a conference or something of that nature.
Är saker som behöver planering, en konferens eller liknande.
But we've allowed God to move in such a way.
Vi har tillåtit Gud att verka på ett sånt sätt.
That he has control over the church.
Att han har kontroll över kyrkan.
We have relinquished our control to him.
Vi har gett upp vår kontroll till honom.
And the burden I've had recently for the church.
Och bördan som jag har fått nyligen vad det gäller kyrkan.
Is that many times churches.
Att många gånger så.
Are not relinquishing control to God.
Har kyrkan inte gett upp kontrollen till Herren.
So how does a church go from a broken state?
Hur går en kyrka från ett trasigt tillstånd
to the state that it is thriving?
Till det blomstrande tillstånd som det är idag.
Now is to be able to look at what our heart condition is.
Det är att se på tillståndet i våra hjärtan.
I believe we live in a time, it says in the book of Matthew.
Jag tror att vi lever i en tid som det står i Matteus evangeliet.
In the 24th chapter as he speaks about the end times.
I 24:e kapitlet när han talar om den sista tiden.
He says that upon the face of the earth.
Att på jorden.
That lawlessness will increase.
Att laglösheten ska öka.
Sin will increase.
Synden ska öka.
And what is the result of sin and lawlessness increasing?
Och vad är resultatet när synd och laglöshet tilltar?
Jesus says that the love of many will grow cold.
Att kärleken hos de flesta kommer kallna.
And now Jesus is not speaking to the general population, he's speaking to his church here.
Jesus talar inte till mänskligheten i stort utan till sin kyrka.
And the very opposite thing should happen inside of a church.
Och den motsatta saken skulle hända in i varje kyrka.
When we see sin and lawlessness increasing.
När vi ser synd och laglöshet öka.
Our heart should be stirred to want to run towards it.
Så skulle våra hjärtan längta efter att springa emot det.
Why? Because you have love placed inside of you that can help.
För att du har fått kärlek inplacerat i ditt hjärta som kan hjälpa.
But Jesus says the opposite happens.
Jesus säger att det motsatta händer.
That your love will grow cold.
Att kärleken kommer kallna.
And I think that is what we are obviously seeing through the Western church today.
Och jag tror att det är det vi ser mycket i kyrkan i västvärlden idag.
And in all across America.
Och över hela USA.
And I'm hearing in Sweden here.
Och jag hör i Sverige.
That lawlessness has increased.
Laglösheten har ökat.
Your crime has increased.
Brottsligheten har ökat.
Drug use has increased.
Droganvändningen ökar.
People are more lost today than they ever have been.
Människor är mer förlorade idag än vad de har varit någonsin.
And yet,
människor ändå.
The church remains cold.
Kyrkan förblir kall.
We are supposed to be stirred inside.
Vi borde bli berörda i vårt hjärta.
To say, Lord, the world
att säga, Herre,
is broken.
Världen är trasig.
When Jesus came to a broken world,
när Jesus kom till en trasig värld,
he met sin,
så mötte han synden,
face to face,
ansikte mot ansikte.
He confronted it,
han konfronterade den,
and he did not run and hide.
Och han sprang inte och gömde sig.
So I ask you today,
jag frågar dig idag,
in a room filled with all different backgrounds,
ett rum fyllt av människor från olika bakgrunder,
is your heart cold today?
Är ditt hjärta kallt?
It's okay.
Det är okej.
To admit it sometimes.
Att erkänna det.
Sometimes the motions of church,
ibland så är församlingens liv rörelse,
can cause our hearts to get a little cold.
Kan få våra hjärtan att kallna.
Sometimes when we look at all of the lawlessness out there,
ibland när vi ser på laglösheten där ute.
Sometimes when we look at all of the sin that is taking place,
ibland när vi ser på all synd som händer.
We can go, it's too much, Lord.
Så säger vi, det är för mycket här.
We may even cry out, God, come, even so come.
Vi kanske till och med ber, Gud, kom snart.
Free us from this world.
Befria oss från den här världen.
But how will they know?
Men hur ska de veta?
If your heart is cold.
Om ditt hjärta är kallt.
How will they hear the good news?
Hur ska de höra de goda nyheterna?
If your heart is cold.
Om ditt hjärta är kallt.
So Jesus.
Jesus.
Speaking to the Ephesian church in the book of Revelation.
När han talar till församlingen i Efesus i Uppenbarelseboken.
Let's read it together. In Revelation 2, Jesus is speaking to his churches. And Jesus' greatest concern.
Oh, sorry. Yeah. I started to read the scripture. Yeah.
Jesus's greatest concern,
Jesus största angelägenhet,
is his church,
är hans församling.
He cares for the people,
han bryr sig om människorna,
of the world,
i världen,
but he cares for his church the most.
Men han har ett ännu större hjärta för sin kyrka.
Why?
Varför?
Because his church is the heartbeat,
för att kyrkan är hans hjärtslag,
of his ministry,
hans hjärtas slag.
If the church is not living,
om kyrkan inte lever
for him,
för honom,
then he cannot expect the world to be changed.
Så kan han inte förvänta sig att världen förändras.
So let us read this. Second chapter of Revelation, he's speaking to the church in Ephesus.
I andra kapitlet så talar han till församlingen i Efesos.
To the angel of the church in Ephesus write,
skriv till ängeln för församlingen i Efesos.
This is the leader of the church.
Det är församlingens ledare.
The words of him who holds the seven stars in his right hand.
Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand.
Who walks among the seven golden lampstands.
Som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld.
I know your works.
Jag känner dina gärningar.
Jesus is watching.
Jesus tittar.
He's watching his churches.
Han tittar på sin kyrka.
He's watching their work.
Han tittar på deras arbete.
He knows everything that you do.
Han vet allt som du gör.
He sees if you either live for him or you don't.
Han ser om du lever för honom eller inte.
He sees if your heart is cold or if it's on fire.
Han ser om ditt hjärta är kallt eller om det är brinnande.
He knows your toil and your patient endurance.
Han känner ditt arbete och din uthållighet.
And how you cannot bear with those who are evil.
Jag vet att du inte kan tåla onda människor.
But have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false.
Du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare.
So Jesus says to the church, you don't bear with evil.
Jesus säger till kyrkan, ni tål inte de onda människorna.
And I believe that the churches that are gathered here today for this conference.
Jag tror att kyrkan som är samlad här idag för den här konferensen.
You don't bear with the evil of this world.
Du tål inte ondskan i världen.
As speaking to your leaders.
När jag talar till era ledare.
God's word is authority.
Guds ord är deras auktoritet.
You have not strayed from the truth of God's word.
Du har inte seglat iväg från sanningen i Guds ord.
And so you may look at the world.
Du kanske tittar på världen.
And you have not conjoined with them.
Och du har inte anslutit dig till dem.
You not have invited them into the church
Du har inte bjudit in det till kyrkan.
To allow the evil of the world to creep in.
Att tillåta det onda i världen att krypa in i kyrkan.
I know you have enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary.
Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna.
Many of you in here have been Christians for quite some time.
Många här har varit kristna en lång tid.
You've persevered.
Du har hållit ut.
You have not grown weary.
Du har inte blivit trött.
But Jesus says this in the fourth verse.
Men Jesus säger så här.
But this I have against you.
Men en sak har jag emot dig.
That you have abandoned the love you had at first.
Att du har övergett din första kärlek.
How is it that Jesus?
Hur är det möjligt att Jesus
could commend them for all of these things?
Kan berömma dem för alla de här sakerna.
And then say,
och sen säga,
I have this against you.
Att jag har en sak emot dig.
And what I have against you,
och det jag har emot dig.
You have been doing everything right.
Du har gjort allting rätt.
But you forgot about the love you have for me.
Men du har tappat bort kärleken du hade till mig.
And so very much in the same in our church at times and the same of many other churches.
Samma sak i våran kyrka och många andra kyrkor.
We can just do church.
Vi kan göra kyrka.
You can do ministry well.
Du kan liksom tjäna Gud väl.
You can do works well.
Du kan göra goda gärningar.
You can endure well.
Du kan härda ut väl.
You could show up to service every single Sunday.
Du kan komma till gudstjänst varje söndag.
And have completely forgotten the love you have for Jesus.
Men du har glömt bort kärleken till Jesus.
It's out the window.
Den åkte ut genom fönstret.
Doesn't exist anymore.
Det finns inte längre.
You go through the motions.
Du går igenom alla rätta rörelserna.
You can serve without love.
Du tjänar utan kärlek.
I've been there before.
Jag har varit där.
I've sat at times.
Ibland har jag suttit.
And I've looked out into an audience of thousands of people.
Och så har jag tittat ut på tusentals människor.
And have felt nothing.
Och känt ingenting.
But Jesus reminds our church.
Men Jesus påminner våran kyrka.
And he reminds the Swedish church.
Han påminner svenska kyrkan i Sverige.
That you can do all these things well.
Du kan göra allt det här väl.
But where is your love for
me? Men var är din kärlek till mig?
Do you remember what it was like when you first fell in love with him?
Kommer du ihåg hur det var när du först började älska Jesus?
Do you remember the times you spent with him?
Kommer du ihåg tiderna som du var med honom?
I was talking to the men earlier this morning.
Jag pratade med en man tidigare i morse.
And I was sharing with them a story about how I used to work in security.
Och jag berättade om när jag tidigare jobbade inom säkerhet.
At our church.
I vår församling.
And it was overnight security.
Det var nattvakt.
And I had about 7 hours.
Jag hade ungefär 7 timmar.
Where I was completely alone.
När jag var helt ensam.
And about 2 months into that.
2 månader in i min tjänst.
The Holy Spirit spoke to me.
Talade den helige ande till mig.
And he said, "You have a choice to make, Justin."
Du har ett val att göra, Justin.
You could either spend time with me.
Du kan antingen ägna tid åt mig.
Or you can waste it doing anything else.
Eller så kan du slösa bort det och göra vad som helst.
You have 7 hours to do this.
Du har 7 timmar att göra det här.
So I chose to spend time with him.
Så jag valde att spendera tid med Gud.
I was on my knees many times at night.
Jag var på mina knän många gånger på natten.
And in our prayer meetings we have these little prayer cards.
I våra bönemöten så har vi som små bönekort.
And at times I would just take a stack of them.
Ibland tog jag en bunt av dem där.
And I would just be praying through the evening over all of the requests that were coming through.
Och jag bad genom dem här på natten alla de bönämnen som hade kommit in.
I would go and spend time hours.
Och jag la timmar
in my word.
I ordet.
And my heart was filled with such a joy that I had never experienced.
Och mitt hjärta fylldes av en sån glädje som jag inte hade känt förut.
I had spent time with my Savior.
Jag hade spenderat tid med min frälsare.
And the work that he was doing inside of my heart.
Och det som han gjorde inuti mitt hjärta.
Stirred me in such a way.
Berörde mig på ett sånt sätt.
That as I would walk out of there exhausted and tired.
När jag gick ut därifrån utmattad och trött.
I would be filled with so much love and joy everywhere I went.
Var jag fylld av en sån glädje och kärlek vart jag än gick.
But those moments can be brief.
Men de stunderna kan vara korta.
And as I left that overnight position.
Och när jag lämnade det arbetet som nattvakt.
And that 7 hours was pulled away from me.
Och de 7 timmarna togs bort ifrån mig.
My heart
got cold. Mitt hjärta blev kallt.
And the Lord had to remind me again.
Och Gud behövde påminna mig igen.
You're doing things well.
Du gör saker väl.
I had been given more ministry opportunities.
Jag hade fått mera uppgifter att tjäna i kyrkan.
And in more opportunities,
mer möjligheter.
More work came.
Mer arbete följde.
And more work just became more burden.
Och mer arbete blev bara en större börda.
And with more burden, I spent less time praying.
Och med en större börda så bad jag mindre.
And so as beautiful it is as church grows,
och så vackert som det ändå är när en kyrka växer,
it could be burdensome.
Så kan det bli en börda.
And you can easily forget about Jesus.
Och du kan enkelt glömma bort Jesus.
So what is the solution?
Vad är lösningen?
Verse 5. Remember therefore where you have fallen.
Kom därför ihåg varifrån du har fallit.
Remember, he says.
Kom ihåg.
Not for the sake of getting beat down by him.
Inte för att liksom bli nedslagen av honom.
Not to be condemned.
Inte för att bli dömd.
But remember where you have fallen from him.
Kom ihåg vart du har fallit ifrån honom.
Why do we need to remember?
Varför behöver vi påminnas?
Because when we forget,
för när vi glömmer,
it's easy to get cold again.
Så är det lätt att hjärtat blir kallt.
But when we remind ourselves,
men när vi påminns,
I was cold, I cannot go back to that place again.
Jag var kall, men jag kan inte gå tillbaka till den platsen.
God says countlessly times to the in the Old Testament to Israel, do not forget where I have taken you from.
Gång på gång genom Gamla testamentet så säger Gud, glöm inte bort var jag har tagit er ifrån.
Do not forget my everlasting love.
Glöm inte min eviga kärlek.
Do not forget what I have done for you.
Glöm inte vad jag har gjort för er.
We need to constantly remind ourselves.
Vi måste ständigt påminnas om.
Or else as believers we can easily forget.
Annars som troende vi glömmer.
We easily can forget that our hearts have gone cold.
Vi glömmer att våra hjärtan har blivit kalla.
And if our hearts have grown cold,
om våra hjärtan har blivit kalla,
they can turn hard.
Så kan de bli hårda.
And once your heart is hard against the things of God,
och när väl ditt hjärta blivit hårt för det som ligger på Guds hjärta,
it's very easy.
Så är det väldigt enkelt.
To stay that way.
Att förbli där.
So remember where you once were.
Kom ihåg
var. Remember the love that you had for him.
Kom ihåg kärleken du hade till honom.
Remember how much joy you were filled with in his presence.
Kom ihåg hur mycket glädje som du hade i hans närvaro.
Is it just here on a Sunday service?
Är det bara här på en söndag förmiddag?
Is it just here when you gather together?
Är det bara här när ni samlas tillsammans?
What is your life like with him when you go home?
Hur är livet med honom när du går hem?
How much time do you spend with your Lord?
Hur mycket tid ger du till din Herre?
Are you burdened by the things he's burdened by?
Är du liksom, bär du på samma bördor som är hans börda?
Do you love the things that he loves?
Älskar du det som han älskar?
Or is this just religion to you?
Eller är det bara religiösa saker?
Repent, he says.
Omvänd er, säger han.
Have a change of mind about it.
Ändra ditt sinne om
det. Don't continue in this way anymore.
Fortsätt inte på den här vägen längre.
As you remember where you are.
Och när du kommer ihåg vart du var.
He says, turn now.
Vänd nu.
Turn towards me.
Vänd till mig.
So that I can do the work on your heart that needs to be done.
Så att jag kan göra i ditt hjärta det som behövs.
God wants to do a work in our heart.
Gud vill göra ett verk i ditt hjärta.
That can't happen.
Som inte kan hända.
If you don't repent.
Om vi inte omvänder oss.
A hard heart needs to admit it's hard.
Ett hårt hjärta behöver erkänna att det är hårt.
And that's almost contradictory.
Och det är nästan motsägelsefullt.
But because you have the Holy Spirit inside of you.
Men för att du har den helige ande i dig.
He's able to bring life to it once again.
Så kan han ge liv till det
he's
igen.
He's able to fill it once again.
Så kan han fylla det på nytt igen.
He's able to bring you back to the place of your first love.
Han kan föra dig tillbaka till platsen för din första kärlek.
Do the works you first did, he said.
Gör, kom ihåg vart du har fallit och gör dina första gärningar.
Do the works that you once did with him.
Gör det som du i början gjorde med honom.
What stirred your heart when you first met him?
Vad berörde ditt hjärta när du först mötte Jesus?
What are the things that he called you to do?
Vad kallade han dig då till att göra?
Return to that at times.
Vänd tillbaka till det ibland.
Because it's a reminder.
För en påminnelse.
Of the simple things.
Av de enkla sakerna.
Of the time spent in his presence.
Av tiden som du var i hans närvaro.
When I first came to the Lord,
när jag kom till Herren,
I was 19 years old.
Jag var 19 år gammal när jag blev frälst.
I didn't have much wisdom.
Jag hade inte mycket vishet.
But I had a lot of passion.
Jag hade mycket passion.
I would sit with anybody on the street.
Jag kunde sätta mig med vem som helst på gatan.
Who was homeless.
Som var hemlös.
Because God had put that burden upon my heart.
Gud hade lagt den bördan på mitt hjärta.
And I would do this constantly.
Jag gjorde det här jämt.
I didn't care about the words that came out of my mouth when I spoke about Jesus.
Jag brydde mig inte om vilka ord som kom ur min mun när jag talade om Jesus.
And at times it got me in trouble.
Och ibland så hamnade jag i problem.
Because at my job I would be speaking to people.
För jag talade om människor på mitt jobb.
And I'd be warning them that there is an eternity waiting for you.
Och jag varnade dem för att det finns en evighet som väntar.
And that if you don't know God.
Om du inte känner Gud.
You don't know who Jesus is.
Om du inte vet vem Jesus är.
It is not going to be a pleasant end.
Så kommer inte vara ett vackert slut.
And my boss would come to me.
Och min chef kom till mig.
And she would say, Justin.
Justin.
You cannot tell people about hell in the workplace.
Du kan inte berätta för människor om helvetet på din arbetsplats.
I said, I care more about their eternity.
Jag bryr mig mer om deras evighet.
Than I do about this job.
Än vad jag gör om mitt arbete.
Now there's wisdom in everything.
Det finns vishet i allt.
But that is what God does when he stirs your heart.
Men det är så Gud gör när han berör ditt hjärta.
When you've been met with his saving grace.
När du har mött hans frälsande nåd.
When you realize who you are.
När du förstår vem du är.
And what he's done for you.
Och vad han har gjort för dig.
You will do anything for
him. Så kan han göra vad som helst för dig.
But as we walk through this faith.
När vi vandrar i tron.
It becomes a little more challenging to look.
Det blir lite mer utmanande.
We start to get hardened.
Så börjar vi bli hårda.
We start to look at the world.
Vi börjar titta på världen.
And we allow it to influence us.
Och vi tillåter den att influera oss.
And we're not on fire for him.
Och vi är inte liksom eld och lågor för honom.
We don't have a burning passion anymore.
Vi har ingen brinnande passion för honom.
We say we love him.
Vi säger att vi älskar honom.
On a Sunday we lift our hands.
Och på söndagen så lyfter vi våra händer.
And then the moment you walk out the doors.
Och när du går ut genom dörrarna.
That love goes cold all over again.
Så kallnar den kärleken igen.
Can we return to his love today?
Kan vi återvända till hans kärlek?
Do you want that?
Vill du det?
That's the question actually.
Det är frågan.
God does not force himself on anybody.
Gud tvingar sig inte på någon.
He does not force you to return back to him.
Gud tvingar dig inte att vända mot honom.
He doesn't force you to love him.
Han tvingar dig inte att älska honom.
What he does is gently say, remember.
Vad han ödmjukt säger är att kom ihåg.
Remember the love we had.
Kom ihåg kärleken vi hade.
Remember the love that I had for you.
Kom ihåg kärleken jag hade för dig.
Remember the love that you once had for me.
Kom ihåg kärleken som du hade för mig.
Do you want that again?
Vill du ha det igen?
Do you want that again?
Vill du ha det igen?
If you do.
Om du vill.
Oh, it's so simple. I think we can make it so hard as Christians.
Vi kan göra det så svårt ibland.
And we could put up a wall.
Vi kan sätta upp en mur.
And think that we have to do all of these things.
Och tro att vi måste göra alla de här grejerna.
To just get back to his heart.
För att komma tillbaka till hans hjärta.
You could join and you could do more ministry.
Så att du kan komma med och göra mer tjänst.
You could pray more.
Du kan be mer.
You could read your word more.
Du kan läsa Bibeln mer.
You could worship more.
Du kan tillbe mer.
Jesus says, that's not the way back to me.
Jesus säger, det är inte det som är vägen tillbaka.
Just admit it.
Erkänn.
Repent.
Omvänd dig.
Come.
Kom.
That's all. I'll do the rest.
Jag gör resten.
Stop trying to do it on your own.
Sluta försöka göra det på egen hand.
Stop trying to earn his love.
Sluta försöka förtjäna hans kärlek.
You cannot earn more of his love than it has already been given to you.
Du kan inte förtjäna mer av hans kärlek än vad som redan har blivit givet dig.
His love was proved on Calvary.
Hans kärlek bevisades på korset.
When he shed his blood for you and I.
När han gav sitt blod för dig och mig.
That was his greatest expression of love.
Det var hans största uttryck för kärlek.
He will never love you more.
Han kommer aldrig älska dig mer.
Than that very day.
Än den dagen.
So remember that day.
Kom ihåg den dagen.
Remember what he has given for you.
Kom ihåg vad han har givit för dig.
His very life.
Sitt liv.
So that you would be alive.
Så att du kan vara i liv idag.
Love him for what he has done.
Älska honom för vad han har gjort för dig.
And live for him.
Och lev för honom.
But say, God.
Säg Gud.
I need you.
Jag behöver dig.
My heart has gone cold.
Mitt hjärta har blivit kallt.
Come.
Kom.
Bring life back into
me. Ge mig liv tillbaka igen.
I can't do this. You cannot bring your heart from a state of coldness to a state of fire on your own.
Du kan inte få ditt hjärta som är hårt att bli levande och brinnande igen på egen hand.
Do not attempt to try.
Försök inte.
Let him do the work.
Låt honom göra det.
Because when he does the work,
för när han gör sitt verk,
he gets the glory.
Så får han äran.
And our lives are meant to glorify the God of this universe.
Och våra liv är gjorda för att ära Gud av universum.
It says that he saved us for his name's sake.
Det står att han frälste oss för sitt namns skull.
Anything he does inside of you,
vad han än gör inne i dig,
it was so that he would be glorified.
Är så att han ska bli ärad.
Do you want to glorify him?
Vill du ära honom today? Med ditt liv idag?
So I challenge you today.
Jag vill utmana dig idag.
Challenge to my own heart.
Och till mitt eget hjärta.
Do I want?
Vill jag?
To return back to him.
Återvända till honom.
Do I want to love him the way I used to?
Vill jag älska honom som jag gjorde förut?
So if that's you.
Om det är du.
Just ask you, it's a heart posture.
Det är en hjärtats inställning.
God, my heart has grown cold.
Gud, mitt hjärta har blivit kallt.
Or maybe you're just in the middle.
Du kanske bara någonstans i mitten.
Later on in another letter to a church.
Lite senare ett annat brev till en annan kyrka.
He doesn't say that their heart had gone cold.
Så säger han inte att hjärtat har blivit kallt.
But he said this.
Men han sa det här.
It's lukewarm.
Att det är ljummet.
And lukewarm.
Och ljummet.
Is equally as bad.
Är lika dåligt.
And so if you are lukewarm or maybe your heart has grown cold because you witness all of this sin in the world.
Om ditt hjärta är ljummet eller om det är kallt och blivit hårt när du har sett all synd som är i världen.
And you don't know what to do.
Och du vet inte vad du ska göra.
Just turn to him today.
Men vänd dig till honom idag.
Turn to him today.
Vänd dig till honom idag.
Remember the where you once were.
Kom ihåg vart du var en gång.
Repent.
Omvänd dig.
And then return back to that place.
Och vänd tillbaka till den platsen.
Amen.
Amen.
So if that's you,
om det är du,
I want to invite you.
Jag vill bjuda in dig.
If God has stirred your heart, it could be one person.
Om Gud har berört dig, det kan kanske en människa.
It only takes one person.
Det tar en människa.
As I said with the pastor of our church.
Som jag sa till pastorn i vår församling.
It took one man who realized his heart.
Det behövdes en människa för att se hans hjärta.
Needed to be changed.
Att hans hjärta behövde förändras.
And God can use that.
Och Gud kan använda det.
And so if there's one of you in this room that God is speaking to.
Om det är en av er i det här rummet som Gud talar till.
And you feel like your heart has gone cold.
Och du känner att ditt hjärta har blivit kallt.
You've allowed the world and all the things happening in it.
Och du har tillåtit världen och allt som händer i den.
To just allow it to take a hold of you.
Som har fått ett fäste i ditt liv.
And you don't have that love for him the way you used to.
Och du har inte den kärleken till honom som du hade.
I just invite you to just stand.
Då vill jag att du ställer dig upp.
It's just an expression.
Som ett uttryck för din överlåtelse till honom.
If you stand, it's just saying, God, I may be in that place.
Och när du ställer dig så är det som att säga, Gud, jag kanske befinner mig på den platsen.
Help me.
Gud, hjälp mig.
And it's humility before him.
Och det är att ödmjuka sig inför honom.